Varmt välkommen till den här podden där vi längtar och drömmer om framtidens kyrka. Varje vecka så träffar jag en ny person för att fundera, längta och drömma. Vad är det för kyrka som vi vill forma och som vi hoppas kunna forma och se? Och idag har jag den stora glädjen att få ha med mig Karl-Olof Hultby. Varmt välkommen till podden, Karl-Olof.
Tackar, tackar.
Hur mår du?
Jag mår som en prins.
Som en prins? Jag har alltid undrat hur en sån mår.
Ja, nej, det är väl ett uttryck för att man mår bra.
Ja, just det.
Kan
ja.
Jag tänka.
Ja. Ja. Vad skönt att höra. Du, skulle inte du för den som kanske inte vet vem Karl-Olof Hultby är presentera dig själv lite så kort men ändå så bra som möjligt?
Ja, född i en pastorsfamilj i Värmland på mitten av 40-talet. Jag är född i Torsby och värmländska föräldrar, så jag är värmlänning egentligen. Men sen hade vi en period i Uppland, i Örbyhus, och sedan Köping. Och där är hela min ungdomstid från 12 år och uppåt i Köping. Och där dog min pappa efter några år. Mamma stannade kvar, så vi blev Köpingsbor. Så Köping, det är min identitet. Ja. Egentligen kanske. Eller säg så här, det var där det viktiga hände.
Ja, just det.
Det var där jag krisade, upplevde min egen relation till Jesus. Hittade min flickvän som blev min fru. Allt det viktiga hände i Köping.
Just det.
Ja. Sen har jag blev det så att jag blev evangelist. Mm. Och då har jag fått verka utöver landet, i alla sammanhang, anställd av Missionskyrkan, Ekumeniakyrkan, men verkat i Pingst, EFK, ÖM heter det då, HF, Frälsningsarmén, alla. Livets ord.
Ja.
Ja, nej, jag har varit överallt. Och det säger jag inte för att skryta, utan det är en förmån att ha fått rört sig så brett i kristenheten.
Ja. Och du har rest på det sättet i 50 år?
Ja, jag började ju 75.
Ja.
Så det blir drygt 50 år, ja.
Ja.
Mm. Jag var ungdomspastor först några år i Sala.
Ja.
Där jag fortfarande bor.
Just det. Mm. Ja. Så det går att hitta ett liv utanför Köping också?
Ja. Ja. Oh, ja.
Och det har hänt viktiga saker även utanför Köping. Ja. Men det var där det började.
Det var där det började.
Ja. Du, i den här podden, Karl-Olof, så som jag sa, så handlar det mycket om vad är det för kyrka vi längtar efter. Så man inte bara slentrianmässigt rullar på, utan också ibland får höja blicken och få vässa hjärtat lite. Och få fundera på vad är det egentligen som är viktigt på riktigt i detta. Och du har ju ett långt perspektiv bak. Du har troligtvis ett längre perspektiv bakåt än framåt. Eftersom du fyller 80 år.
Ja,
så att det ska ju ändå säkert till någon slags världsrekord om du ska ha lika mycket tid framåt.
Ja,
i det. Men du har mycket erfarenhet med dig i bagaget som har format dig. Och som jag tänker också har lärt dig en hel del.
Förhoppningsvis.
Ja. Vad är det första du tänker på om du tänker på vad som är viktigt för kyrkan framåt?
Ja, det är ju att den får fortsätta vara en Jesusrörelse.
Ja.
Det var ju så det började.
Mm.
Och i det namnet utlöstes kraft bland de första kristna. Det var i det namnet de förkunnade och verkade. Och det hoppas jag, och det drömmer jag. För jag tror det var någonting om att vi skulle drömma också om församlingen. Och det är att den inte tappar sitt fokus. Mm. Utan får vara en Jesusrörelse. Det är det viktigaste.
Ja. Vad innebär det om man konkretiserar det? Vad innebär det?
Ja, det är ju det att Jesus står ju för allt det som Gud lovar oss. Det är ju genom Jesus. När vi läser i Bibeln så är det ju genom honom, i honom. Det är ju bara att läsa Kolosserbrevet, Efesierbrevet. Det står i honom, genom honom. Mm. Det är massor av gånger där. Och sen kommer välsignelsen efteråt. I honom har vi det. I Jesus har vi förlåtelsen. I honom har vi den helige ande. Så vidare. En festlig illustration kommer jag att tänka på precis innan vi börjar prata. Och det är det att, för vi pratade om pingströrelsen och missionsförbundet alldeles nyss,
ja,
innan podden drog igång. Och då kan man titta i deras sångböcker, Segertoner till exempel.
Mm.
Pingströrelsen, det var ju det stora, den helige ande.
Mm.
Man kunde bli andedöpt. Ja. Men titta i sångboken, de flesta sånger handlar om Jesus.
Mm.
Och det är inte därför att de var dåliga på att skriva sånger om den helige ande. Utan jag tror det är en signal.
Mm.
Vi får den helige ande genom Jesus, på grund av Jesus.
Just det.
Och likadant om du går till missionsförbundet så sånger och salmer, eller salm och sång som den heter nu. Det är precis samma sak. Det kanske betonades väldigt mycket faderns kärlek.
Ja.
Ja. Men titta på sångerna, de handlar om Jesus.
Ja.
Ja, men det är inget misslyckande, utan det är därför att faderns kärlek känner vi genom Jesus.
Ja.
Det är honom vi har i själva poängen. Som en kille sa på tåget som ville snacka om Gud. Då säger han, och han var ju ingen troende själv. Då säger han efter en stund, men du, själva grejen med kristendomen, det är väl ändå Jesus, va?
Mm-hmm.
Ja.
Så mycket har han förstått.
Ja,
ja.
Där ligger det. Och det, titta på Jesus själv, han säger vi ska tro på honom, då får vi evigt liv. Och han säger inte följ min lära, han säger följ mig.
Mm.
Det är honom personligen vi ska följa. Och sen har ju inte jag och någon annan fullt ljus över allt vad detta betyder. Men det är bara att läsa Bibeln. Det står det är honom vi ska tro på. Det är honom vi ska följa.
Ja.
Det är honom vi ska älska. Och då kan en del av det bli inte Gud avundsjuk. Då är den heliga ande avundsjuk. Nej, men treenigheten visar oss ju att de tre personerna i gudomen förhärligar varandra.
Aha.
Ingen avundsjuka. Utan det är ju faderns egen idé att visa sig genom sonen Jesus.
Mm.
Och det är när Jesus är här på jorden som han utlöser den helige ande över oss. Så allt hänger ihop och egentligen är själva poängen Jesus.
Ja.
Han visar fadern. Och han förmedlar heligande.
Mm. Så Jesus fokuset är naturligt och självklart.
Ja, väldigt.
Ja.
Och det är ju där vi har kraften. Och det är alltså vårt alternativ.
Ja.
För det är många som har andra goda läror. Men ingen har Jesus.
Ja.
Och det finns ju krafter att få tag i livet.
Ja.
Men Jesus är unikt.
Mm.
Det är honom vi ska hålla fast i. Jag träffade en av de yngre evangelisterna idag här på Hönökonferensen. Och då påminde han mig om ett samtal vi hade haft för 25-30 år sedan. För då hade han som ung, och då var han riktigt ung. Då hade han bett när han träffade mig då. Och trodde väl att jag hade någon slags vishet som hade varit med längre. Så han bad om ett råd.
Ja.
Ja. Och då hade jag tydligen fått ur med detta. Håll dig till Jesus. Tala om honom så ska du se det håller hela livet. Och det tackade han för idag.
Ja.
Nu har han prövat det i 25-30 år. Och säger det är sant, det håller.
Ja.
Ja. Ja, jag tror på det.
Ja, det är bra. Du har ju ändå då... Du har 50, dryga 50 år i liksom konkret tjänst utöver vårt land. Och innan det ytterligare några år. Och ytterligare några år innan det så fanns du också med i församlingslivet i en pastorsfamilj och så vidare. Är det här frågor som har skiftat under de här perspektiven? Har det funnits perioder där Jesus fokuset varit för lågt? Om vi pratar i kristenheten i stort. Eller varit hotat?
Ja. Det var en svår fråga.
Ja, bra.
För jag hör ju inte så många andra.
Nej, just det. Du lyssnar ju mest på dig själv.
Ja, precis. Jag är ju på mina möten. Men.
Men om vi stannar där då. Har du haft... Att du har kunnat utvärdera och sett att du liksom har tappat, eller att den kompassen har varit lite
hota någon när du har riskerat att liksom titta på och se att ja, men, du har hamnat i något lite annat?
Nej, jag tror inte det. Därför att den heliga ande har hjälpt mig.
Ja.
Det låter ju fromt att säga det, men det tror jag stenhårt på.
Ja.
Att när den heliga ande har fyllt mitt hjärta, då gjorde han det alltså, så att det blev en sån kärlek till Jesus. Så att jag gör mig inte till.
Nej.
När jag säger det här. Utan det är fullständigt genuint och naturligt. Jag tycker det är Jesus vi ska prata om. Ja. Det är honom vi ska se på. Och det säger ju farligt att fråga en predikant. För det blir en massa bibelcitat hela tiden.
Det går bra.
Ja. Hebreerbrevet 12. När det står om livets kamp. Håll blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Alltså, ha blicken på honom. Han ger dig tro och han fullkomnar den. Alltså, tar med dig in i resan.
Mm.
Ja, nej, alltså, på grund av den helige andes hjälp så har jag nog ändå fått ha det här fokuset. Det känner jag. Och en sak till, mina förebilder.
Mm.
Alltså, jag hade ju de förebilderna.
Mm.
Som förkunnade Jesus i tid och otid. Och de jag lyssnade till som ung.
Ja.
Både min pappa naturligtvis, men nu, tyvärr fick han ju inte vara med så länge. Men framförallt när evangelisterna kom förbi.
Mm.
Vi hade ju ofta evangelister på besök i församlingarna jag växte upp i. Och de hade ju ett Jesusfokus. Och jag kände, så där vill jag vara.
Ja.
Ja. Så förebilderna betyder mycket.
Vad är det, för det till exempel, man hade ju kunnat se eller kan tänka under vissa perioder när jag tänker tillbaka, då tänker jag inte egentligen på väckelsemötena och de bitarna. De har väl ofta varit präglade av ett Jesusfokus, naturligt Jesusfokus i någon slags utåtriktat perspektiv i grundkänslan. Men att det också funnits perioder i båda de församlingar där man kan fundera tillbaka och se liksom att det var mycket av perspektiv om av fokuset på liksom församlingens utveckling eller på livsstilsfrågor till exempel. Och då kunde du ju naturligtvis komma in att så här säger Jesus om det. Men det var liksom som när jag tänker tillbaka på det ibland, så kan man se att det är skillnad på att ibland utgå ifrån Jesus och prata om honom och komma in på vårt liv och vad han har att säga om det. Eller börja tvärtom i fokuset på vi måste ha se över vår livsstil. Mm. Och sen slänga in något Jesus-citat. Är du med på vad jag menar?
Ja, ja.
Ja.
Ja, men det går ju bra vilken väg du än tar. Ja. Bara du kommer dit.
Ja, just det. Du tänker så. Ja, att det, ja.
Ja, absolut. Ja. Även om jag har nog varit den som har startat vid honom.
Ja.
Utgå från det.
Ja.
Det får jag erkänna.
Aha.
Jag har inte varit så bra på det andra. Det andra som är bättre på att ta upp en problemställning och fundera in och så kommer man fram till Jesus.
Det.
Ja, det är ju lysande.
Ja.
Men jag har nog kanske mest kört med den första typen av modell då.
Ja.
Alltså, det kan ju låta lite enfaldigt att säga, bara du pratar om Jesus. Ja, men alltså, honom kan du faktiskt dissekera, fundera över, meditera över ett helt liv och du kommer inte bli färdig.
Ja.
Det är såna djup.
Ja.
Och det är likadant när du läser breven och som Paulus och Petrus skriver. Vad skriver de om? Jo, det är om honom.
Ja.
Så att när de funderar djupare med oss då. Och tolkar evangelieberättelserna kan man ju säga på ett sätt.
Ja.
Så gör de ju det med intressanta tankar om livet med Jesus. Så att den som tycker att det blir så platt på något vis att bara säga Jesus, Jesus. Nej, där har du djupen,
ja,
påstår jag.
Ja.
För jag är långt ifrån färdig med Jesus.
Ja.
Fast jag har hållit på i så många år.
Upptäcker du att du har mer att upptäcka hela tiden?
Jo, ja.
För varje dag?
Varje dag kanske låter.
Men år efter år då?
Ja, ja, absolut. Ja. Absolut.
Har du haft... har du den där känslan av att, att du liksom har mer att lära än någonsin?
Ja, ja det är som de brukar säga om professorer. Nej, ja. Jag är ju absolut ingen professor. Men de brukar säga att de som vet mycket om en sak tycker att jag vet lite.
Ja, just det.
Medan den som har läst en enkel populär skrift i ämnet tror sig veta allt.
Ja,
ja. Ja, men så är det väl med oss människor.
Ja.
Så att på det vis blir man mindre tvärsäker med åren.
Mm.
Där, av det skäl som du nu nämner.
Ja.
Att jag har nog inte förstått så mycket.
Ja, just det.
Som jag trodde.
Ja.
Nej. Men däremot själva essensen har visat sig. Den håller ju.
Ja.
Det påstår, vill jag påstå.
Och då är det, om jag tolkar det rätt, då är det inte liksom en... När du säger att du är mindre tvärsäker nu, det låter inte som att du har en mindre tvärsäkerhet kring Jesu betydelse.
Nej.
Utan det är just med alltså att han är så mycket mer och så mycket större till och med. Även fast du har förstått att han är mycket och stor.
Ja.
Så är han ännu större.
Ja.
Paulus skriver ju om detta med bredden och höjden och längden och djupet att upptäcka. Och det är liksom det är ett livsverk och mer därtill.
Ja.
Att hålla på med det där och upptäcka.
Mm.
Kring den Jesus. Så där har kyrkan något att fortsätta gräva i.
Ja visst. Och när vi kommer till himlen, då först blir vår kunskap som hans kunskap om oss.
Ja.
Alltså då kommer vi väl att fatta.
Ja, just det.
Äntligen.
Ja, ja.
Enligt Bibeln.
Ja. Karl-Olof, du har ju följt i... Du har ju egentligen hela din liksom... livsgärning eller din predikogärning ligger ju väldigt mycket i det som brukar ha kallats väckelsemötets form.
Mm.
De här olika möteskampanjer kommit på ett ställe där de har slått upp ett tält, eller så är det en kyrkobyggnad, det är väl kanske vanligare idag. Och så får ha mycket av det här väckelsetonen då, eller den här viljan att liksom få nå fram med budskapet om Jesus som världens frälsare, som varje människas personliga frälsare.
Mm.
Men det där har ju också minskat i den formen idag. Du hade långa kampanjer för att kunna komma till en ort och vara där vecka i en månads tid.
Kväll efter kväll.
Ja. Och det där ser vi inte, det där är ytterst ovanligt i alla fall idag, om det ens förekommer. Sörjer du det?
Ja, på ett sätt gör jag det. Men jag kan inte dissekera om det är av nostalgiska skäl eller om det är av reella. För att det är ju det att jag vet att det hände så mycket gott.
Ja.
Och det är ju det jag inte vet om det skulle kunna gå nu. Om vi trodde på det, jag vet inte det. Men jag vet vad som hände då. Alltså denna process, andliga process som han verka. När vi körde igång då en onsdag kväll första veckan och kände oss för lite grann. Och så kom vi in i andra veckan. Då blev det lite hårdare sådär. Men vi fortsatte. Mm. Och folket var med. Och så kom vi tredje veckan och i det bästa fall då så kom ett lite genombrott. Började människor... ta emot Jesus till frälsning. För det var ju det som var fokuset.
Ja.
Och sen vidare då. Att det gick lättare sen efter ett tag. Och det hände andra saker också. Människor kom in i andliga processer. Och det intressanta är att i många fall, inte alltid. Men i många fall kom det ju mer och mer folk ju längre vi höll på.
Mm-hmm.
Och det låter ju som att man berättar sagor när man säger så i vår tid när vi inte hinner så mycket. Men så var det. Mm. Och det är klart att jag kan längta efter det.
Ja.
För det var helt underbart alltså. När ett skeende tog tag i en församling, i flera församlingar, i grupper av människor, delar av samhället blev påverkat. Alltså den upplevelsen är oslagbar.
Ja.
Så visst, om jag får drömma så skulle jag drömma att det fungerade även i vår tid.
Ja.
Men min tro kanske sviktar lite.
Ja.
Därför att vi är i en annan typ av tid nu. Men det var fantastiskt att vara med om det. Och jag tänkte på det inför det här samtalet. Att väckelsemötena är ju väldigt många för min del. Men det är också två andra arenor som jag fick av nåd verka i. Och det ena det var teamorganisation.
Mm.
Alltså denna lägerrörelse som hade läger på nyår och påsklägren. Och det var ju massor med ungdomar med. Och att få vara evangelist i det sammanhanget, det var ju också väckelsemöten.
Ja.
Stora väckelsemöten. Det var ju ofta 400-500 ungdomar med på lägret. Och så folk från bygden, så vi ofta var i sporthallar och så vidare. Stora väckelsemöten. Och man fick förkunna ett enkelt evangelium där och människor tog emot. Det var ju en miljö som var oslagbar.
Mm.
Och jag möter ju nu en massa medelålders människor som hänvisar till de där lägerna när de var unga. Och den tredje arenan som jag fick, i alla fall när jag var yngre, var väldigt ofta med på. Det var något vi kallade lärjungaskola.
Mm.
Det började med att vi bjöd in nyfrälsta ungdomar, som vi sa då, till en weekend. Och de visste på förhand att det blir superfromt. Det blir om Jesus hela veckoslutet. Och det blev ju så uppskattat. Och då frågade andra ungdomar som inte var nyfrälsta, varför får inte vi vara med? Det är klart de fick. Så det där svällde.
Ja.
Och det där höll vi på med i många år. Bjöd in till en plats då, ett helt veckoslut med en massa ungdomar. Och där hände precis samma sak då. Många ungdomar i en lokal, massor med folk, väckelsemöte och förkunnelsen om Jesus funkar ju i ett sånt sammanhang.
Ja, ja.
För yngre människor har ju lättare till att fatta beslut.
Ja.
Så att de där tre arenorna är jag så djupt tacksam för att jag fick hålla på med som förkunnande evangelist.
Ja. Och ingen av de där arenorna finns egentligen kvar i den formen?
Eller? Nej, ja. Nej. Läger finns ju naturligtvis.
Ja, just det.
Men mina yngre kollegor har ju samma trevliga situation.
Ja, just det. Ja.
Ja.
Men om man tänker på, för jag har ju hört dig förut säga att det här med att men formen är liksom inte det centrala, det innehållet, vad som hände där i det. Vad var det liksom, om vi pratar om det, så kan se att det är en annan tid nu. Och vi kanske vet inte vad det är för tid vi är på väg in i heller. Om den där formen skulle vara någonting för nästa steg eller inte. Men vad är liksom själva innehållet? Vad var själva essensen där som man faktiskt skulle kunna känna att det där behöver... om du inte behöver, kan drömma om att tältmötet ska uppstå, så vad av dess byggstenar är det som du skulle vilja se?
Ja, och då stiger min tro, för det tror jag ju på. Att budskapet om Jesus är ju det funkar i alla tider.
Ja.
I alla kulturer. Det tror jag verkligen, för jag har ju fått se det också. Jag har ju lite grann fått följa med kollegor ute i världen.
Ja.
I missionsländer. Och slagits av detta, att det enkla budskapet om Jesus funkar ju. Inför en publik som har en helt annan kultur än vad jag har.
Ja.
Men det är något med Jesus och människan. Ja. Och det är inte så konstigt, för vi är skapade genom honom.
Ja.
Ja. Mm. Så egentligen är det inte så konstigt att det blir en igenkänning. Ta Pakistan till exempel, där jag fick vara med och gå ut mission där. De flesta var ju naturligtvis muslimer som lyssnade där. Inga al-Qaida. Vanliga muslimer.
Ja.
Ja. Ja, de lyssnade ju och tyckte det var så intressant och bra. Och många ville ta emot.
Ja.
Vi fick applåder när vi berättade om Jesus.
Ja.
Ja. Och då tänker man, de här människorna har ju ingen som helst förkunskap som vi har.
Nej.
Men ett enkelt besked om vem Jesus var, vad han gjorde för oss, väcker jubel hos dem. Då fattar man någonting. Jesus är universell.
Mm.
Han är ingen liten frikyrkofigur från Skandinavien. Han är universell. Och därför tror jag ju att han klarar av IT-tiden också.
Ja, just det.
Ja. Han platsar för det längtande människohjärtat.
Ja.
Absolut.
Så längtan är att det där, att det är Jesus fokuset och den här Jesus kärleken ska ta sig vidare in i framtiden då, förstås. Men har du någon, om du spanar och gissar lite, hur tror du det kommer se ut?
Ja, det är jag dålig på. Men jag är bättre på att drömma.
Ja, just det. Ja, men dröm om hur du skulle vilja att det blev då.
Ja, det är detta att kvitta fullständigt vilka former det tar. Men bara att människor med kärlek till Jesus och till människorna berättar om honom. Så att andra längtande människor får tag i tron på honom. Då får de göra precis som de vill. Men bara de har det fokuset så kan jag drömma om att Jesusrörelsen går vidare.
Ja.
Och det är möjligt att det skulle vara en chock för mig att vakna upp om 100 år om jag fick göra det. Och se hur det gick till. Jag kanske inte skulle fatta någonting förrän de började prata om Jesus.
Ja.
Då skulle jag fatta.
Då hade du känt dig hemma.
Ja, ja, jag tror det. Och Petrus som ledde första församlingen för 2000 år sedan, han skulle också känna sig hemma.
Ja.
Ja. Det är något tidlöst och universellt med Jesus, tror jag. Därför klarar han vår framtid. Ja. Fullständigt, är det någon som klarar vår framtid så är det Jesus.
Ja.
Ja.
Så det handlar mer om att kyrkan ska komma ikapp sin Jesus.
Ja, det är en bra tanke. Jag vet att du skriver en bok om det.
Ja,
det är ingen dum tanke. Visst.
Kan man vända på den här frågan och få fråga vad din mardröm kring kyrkans utveckling är?
Ja, det är att kyrkan tror att vi måste bli en kopia av världen.
Ja.
Ta över värderingar från världen och tappa självförtroendet att vi har någonting att ge. Utan bara göra det fast på ett frommare sätt då, som ändå hela världen gör. Då tror jag vi tappar vår sälta.
Ja.
Men annars, den frågan överraskade mig lite. Den har inte jag tänkt så mycket på.
Nej, det är bra att du inte går och mardrömmar.
Ja,
nej.
Precis.
Det är inget man behöver söka.
Nej, men jag har ju andra drömmar om församlingen. Att den ska våga vara annorlunda.
Ja.
Det är kanske samma sak då. Speglar mardrömmen.
Ja, just det.
Våga vara annorlunda. Ha lite stake att vi har något annat, vi behöver inte skämmas för det. Vi har världens ärende. Vi behöver inte vara som alla andra, utan ett självförtroende där, att våga, för vi måste nog vara annorlunda. Ska vi hänga med på allt som händer, då går vi vilse.
Ja.
Så det är en dröm jag har. Sen en annan dröm, det är ju att vi ska hitta någonting av det. För Petrus har ju i sitt brev, i ett av sina brev, gett oss en modell som jag tror har med vår framtid att göra.
Mm-hmm.
För att där skriver han ju att tidens ände är snart här. Och det kan vi ju ana att det närmar sig.
Mm.
Och någon gång blir det ju så. Så en spaning in i framtiden för församlingen, det är ju att läsa vad Petrus skriver om församlingen i den yttersta tiden.
Ja, just det.
Och då tycker jag det är så fint han skriver. För han skriver inte att änden på allting är nu nära. Nu måste ni skärpa er. Nu måste ni vara rädda. Nu blir det otäckt.
Ja.
Nej. Var nyktra och samlade, skriver han, så ni kan be.
Ja.
Så det är det första. Ja, drömmen om att det typiska för när en församling ska göra verklighet av sitt fokus på Jesus, då går man i bön.
Mm.
kontakt med Gud. Och om den yttersta tiden troligtvis blir dramatisk, så har Petrus gett oss rådet: bli inte förvirrade, bli inte rädda. Var nyktra och samlade så ni kan be.
Mm.
Alltså fokus på honom gör att vi kommer att kunna ha en trygghet mitt i dramatiken. Och sen ger han oss tre praktiska råd som jag tror är intressant om man ska drömma om framtidens församlingar. Och det första är ju att älska varandra med hängiven kärlek. Det är väl något att drömma om för församlingen.
Verkligen.
Att atmosfären i en församling är inte avundsjuka och att man klagar på varandra och för de andra ställer upp så dåligt. Utan att det är kärlek.
Mm.
Och det står till och med att kärleken, skriver han, överskyler en mängd av synder. Vilken möjlighet.
Ja.
Vi kan älska varandra så att människor får lättare med livet.
Ja.
Ja. Och det andra rådet han ger då är ännu mer praktiskt. Var gästfria.
Mm.
Ja. Öppna hemmen. Var generösa mot varandra. Och han talar om den yttersta tidens dramatiska tid alltså.
Ja.
Då kan vi älska varandra. Då kan vi öppna hemmen. Och så det tredje. Betjäna varandra med de gåvor du har fått.
Ja.
Alltså, vilken dröm.
Ja, ja.
Om församlingen. Och det är, och jag tänkte på det, att detta ska jag citera i det här samtalet. För detta är ju, enligt Petrusbrevet, framtidens kyrka.
Ja.
Ja. Det kommer att bli så till slut i alla fall.
Ja.
För en dag så kommer ju Jesus igen. Och då har den yttersta tiden, den tidsperioden varit.
Ja.
Och då drömde Petrus. Tänk att han drömde om detta.
Visst, vi är gott sällskap.
Ja.
Ja,
då drömde han om att det skulle vara en bedjande grupp som älskade varandra. Så det till och med var ett beskydd mot synden. Som var gästfria mot varandra och som betjänade varandra. Ja, det duger att drömma om.
Det duger väl att drömma om. Och det finns ju heller ingen, alltså nu pratade han om den yttersta tiden och församlingen där. Men det finns inte så stor idé att vänta med att försöka tillämpa det där. Eller hur?
Nej, precis. Vad förlorar vi på det?
Nej, exakt.
Nej.
Det är inte någonting som bara går att tillämpa då. Det kanske verkligen var motgift då, liksom, i en synnerligen svår tid. Om man nu tänker om den sista tiden som det.
Ja.
Vilket det finns en del som tyder på.
Ja, men att, är det inte en rätt så lurig tid redan nu?
Exakt.
Ja.
Mm.
Det är inget av dessa fyra råden slirar.
Nej.
Det funkar ju.
Ja.
En bedjande gemenskap som främst tar emot signalerna från Gud mer än från nyheterna. Som älskar varann så det blir ett beskydd. Som har öppna hem för varann och för andra.
Mm.
Inte bara för varandra. Och som betjänar varandra. Det är ju, det skulle väl passa perfekt precis nu.
Ja.
Ja.
Ja visst, det finns inget att vänta på.
Nej.
Här.
Nej.
Vi kanske landar här, Karl-Olof, i att vi kan sluta drömma och börja tillämpa.
Ja.
På ett sätt.
Ja.
Ja,
ja men Guds ord utmanar ju.
Ja, precis. Och det är ju besynnerligt när man tänker på det, att du, vilket, alltså, det är ju ingen ny sanning detta, men den är, ibland så slår det en, att det där skrev han för ganska länge sedan.
Mm.
Och han skrev det om vad som kan vara en bra bit in i framtiden egentligen. Mm. Och det har varit relevant hela tiden.
Ja.
Och just nu, det är inga så här konstighets, du vet, alltså att väldigt mycket som skrevs för sisådär 2000 år sedan är ju inte så rykande aktuellt. Men det där är ju ytterst tillämpbart.
Ja, ja, ja.
Det är fascinerande.
Återigen, vi har inte hunnit ifatt det än.
Nej. Nej, just det.
Så Bibeln är ju inte en mossig bok, alltså. Den är för oss.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, den är modernare än vad vi är.
Ja, precis.
Trots att den skrevs i antiken.
Ja, det är, visst är det märkligt.
Ja, nu får du en sån där svindel igen.
Ja, visst, men så är det ju.
Ja, det är fint.
Vi talar ju om Gud.
Ja, precis. Ja. Ja. Och, tänk, och så skrev Paulus där om att det snart är den yttersta tiden. Då tänkte han nog inte han att om 2000 år, så där, då sitter det några stycken och samtalar om detta. Och det ligger fortfarande i framtiden. Han hade ju perspektivet att det var snart förekommande.
Ja, ja. Ja. Ja, ja, visst. Ja. Det har ju den kristna kyrkan trott i alla tider.
Ja.
Ja. Men då kan man ju lägga till, då är väl vi ännu närmare då?
Ja, precis.
Ja.
Och att det ju hela tiden på något sätt finns i detta. Även om det då väntas på en Jesu slutliga återkomst och ett upprättande av hans fullkomliga rike och alla de bitarna som vi kan se ligger framöver.
Mm.
Så detta med att Jesus kommer till oss och förnyar och frälser och räddar. Mm. Det sker faktiskt hela tiden.
Mm.
Så att det är ju på det sättet är det också inte bara något som ligger i framtiden, utan det har skett under de här årtusena, århundradena. Det har skett under de senaste årtiondena. Det sker i år.
Mm.
Just nu. Att Jesus liksom kommer till oss.
Ja.
I det. Så den där drömmen att få tillämpa det där som han skrev om då, om framtidens, det är i allra högsta grad tillämpbart nu också.
Ja, jag tycker det verkligen. Och då blir det en realistisk dröm.
Ja.
För man känner ju när man tar i de här verserna som Petrus skrev, det är inte orealistiskt.
Nej.
Det är väldigt mycket inom räckhåll.
Ja. Och det är väldigt mycket inkarnation i det.
Ja.
Alltså det förkroppsligar. Det är inte bara storslagna idéer och liksom ja, du vet, såna här one-liners som man kan ha, utan det är väldigt konkret.
Mm.
Att vara en bedjande församling, att ta hand om varandra, att visa gästfrihet och det är väldigt konkreta.
Ja, visst. Återigen, Jesus.
Mm.
Jesus är ju inkarnationen av Gud.
Mm.
Människoblivandet. Fötterna på jorden. Gående omkring här. Alltså, förlåt mig, det här berör mig alltid när jag kommer hem på. Alltså.
Mm.
Han var här. Och gick på den här planeten. Och det var inte hans härlighet som vi begrep vad han ville ge oss. Det var när han blev en vanlig människa.
Mm.
Som en av oss. Ja, förlåt.
Men ja, det är ursäkt för.
Det är ju där har vi guldet i vår tro.
Mm.
Finns många gudar. Men det var bara en som har vågat bli människa. Så när du nämner inkarnation, då trycker du på en knapp. Det går igång.
Ja, det är fint. Ja. Och det är ju där också som det ligger, tänker jag, en stor hemlighet i det där. Det finns alltid en risk att, eller som en vad säger jag då, en fara, eller att vi liksom luras och tänker att vi liksom bara ska bli andliga och liksom rena och fina och liksom bli lite stöddiga på något sätt och kunna men det handlar ju inte om det, utan tvärtom väldigt mycket om att bli mer mänsklig för oss.
Ja, du sa det jag tänkte säga.
Ja.
Jag tror den heliga ande vill göra oss till naturliga människor. Riktiga människor.
Och det är det som finns i den där drömmen, att ta hand om varandra.
Ja. Ja, ja visst. För Gud har ju skapat oss från början nästan till gudaväsen.
Ja.
Så människan, det är ju någonting fantastiskt. Egentligen. Fast vi har fallit.
Ja.
Men vi har fått en återupprättare.
Ja.
Jesus. Som har återupprättat oss. Gett oss tillbaka den härlighet vi hade förlorat genom synden.
Mm.
Ja, det är stort.
Det är stort och det är vackert.
Mm.
Tack Karl-Olof för att du ville drömma tillsammans med oss.
Ja.
Är det något du vill lägga till så får du det. Finns ju tid.
Ja, hör du. Det... Man kan bara slänga efter några små grejer du är. Dröm om församlingen. Ja, jag drömmer ju om att polariseringen skulle ryka all världens väg. Och vi fick bli ett. Jag mår så dåligt av den här polariseringen som är nu. Och politiken äter sig in och skiljer ut oss från varandra. Och bibelsyn och annat. Då vi skulle tränga ihop oss kring Jesus istället.
Ja.
Med våra olikheter. Och sen drömmer jag om att vi skulle hålla ihop över generationerna. För det är det vackraste som finns.
Ja. Ung och gammal sida vid sida.
Ja. Istället för dessa uppdelningar och kategoriseringar i Guds rike. Ja, av praktiska skäl så är det ju smart att göra det. Ha barnverksamhet, ungdomsverksamhet och så vidare. Men den riktiga drömvisionen, det är ju att vi är ett folk.
Ja.
Från barn till åldringar som är med om samma saker. Alltså, om jag får ta en bild ifrån slutet på 40-talet eller början på 50-talet och jag var liten pojke, så vet jag ju att jag satt på väckelsemöten där det var allt ifrån min ålder då, en liten parvel, till gamla tant och farbröder. Ungdomarna var där. Alla kategorier, alla generationer var med om samma sak. Och jag har slagits av det. Att det är nog egentligen minnena från de väckelsemötena.
Mm.
Där vi var, allihopa var där.
Ja.
Vi barn var med. Och det satte sådana spår i mig. Så att när jag får drömma om framtidens församling, skulle jag unna den att få vara med om det. Undret. Att vi kan vara ihop. Trots att vi gillar olika musik. För det betonar vi ju så mycket nu för tiden. Att vi gillar olika musik. Men jag påstår att Jesus är starkare än musiksmak.
Mm.
Så att... Men det här har den helige ande en hel del att göra. Men om jag får drömma, så drömmer jag om ett enat folk i generationshänseende. För jag tackar Gud för att jag fick vara ihop med de äldre när jag var ung. Och jag tycker det är fantastiskt att få ihop med unga nu när jag är gammal.
Ja.
Ja. Ja, där ligger en dröm inför framtiden.
Det är fint också att du unnar anden att ha något att göra. Att inte han får sitta sysslolös någonstans, utan han kan ha jobba med det här med musiken.
Snälla du. Alltså, vad gjorde vi utan den helige ande? Ja, det kan vi få drömma om en sak till då. Att i framtiden, det typiska för en kristen församling är inte en massa krav. Det är något annat. Inte kraven. Därför att vi vet att det verkliga arbetet utför den helige ande.
Ja.
Och vi får vara med. Och utföra vår tjänst. Men det är inte tunga krav där allt beror på oss. Utan vi betjänar.
Ja.
I den helige andes kraft. Det är också en dröm.
Ja.
Mer av det.
Och vi får se att vi vattnar och sår och sen håller Gud på att skörda.
Ja. Ja. Ja, Gud gör växten.
Ja.
Ja. Ja, det går. Jag har säkert flera drömmar, men det kan vi ta en annan gång.
Ja, eller så har vi några minuter till om det är något mer du tänker på. Du säger ju bara bra saker nämligen. Så jag tänker att vi får hålla på och få se om det kommer fram något som är sämre.
Så du har något att klippa bort.
Ja, precis.
Ja, nej, men...
Nej, jag ska inte tvinga ur dig något mer. Det var mer om du hade något mer som du satt och tänkte på, så kände du bara att nu har det väl gått för lång tid. Då har vi tid, har vi.
Ja, ja. Precis. Men jag tror jag har fått sagt väldigt mycket av det jag ville säga.
Ja. Det är fint.
Så jag tror vi kan säga amen.
Ja, det är bra. Amen. Karl-Olof, och stort tack.
Ja, tack.
Tack för alla åren i predikstolen och tack för minuterna i podden.
Mm, tack.